er varmt välkomna till avsnitt
322
av Ångestpodden.
Hallå, hallå. Nej, men
det är många nummer att hålla koll på.
Det är ett gäng.
Hur mår du?
Jo då, det är bra faktiskt. Själv då?
Du har så ringt upp dig. Jag mår bra. Jag mår vårbra. Vilket jag vet liksom inte om det bara är vädret som påverkar mig eller om jag mår bra, förstår du?
Behöver man ha någon anledning, du vet, alltså?
Nej, nej, men det, ja.
Det är bara gött att må bra.
Ja.
Härligt.
Ja! Oh! Nej, men du vet, blir lite så lurad nästan för att vädret är så härligt.
Ja, precis.
Det är jättehärligt.
Ja, och sen kommer det en grå dag och man bara,
då vet man.
Lurad!
Ja, men då vet man ju alltså, om det här måendet är någonting som är på riktigt eller ja, om det bara är lurendrej, så att säga.
Mm. Vi hoppas att det är bestående.
Jag har skrivit upp, jag skriver ju upp så mycket inför liksom, inför livets kommande, så att säga.
Mm.
Alltså inför vad som ska hända.
Alltså att jag får finna mitt på Adamsäpplet. Nej, men alltså du vet, tjejer har väl inte ens ett Adamsäpple, eller?
Jag vet inte. Jag har en sak som jag liksom ska börja jobba med mig själv.
Okej. Vilken av alla grejer, tänkte jag. Nej, jag skojar bara. Ja.
Jag har faktiskt jobbat, Sofie, med
jag mig själv. Vet, det var ett skämt.
Väldigt mycket. Mm. Men det här är en sak.
Ja.
Det är att jag vill sluta, alltså be om ursäkt för mig i typ alla rum. Alltså jag vill sluta skämmas för att jag finns till.
Okay.
Förstår du?
Mm.
Jag skäms ju så mycket. Alltså jag skäms ju. Jag kan ju skämmas för att jag går på ICA. Alltså det är så fucking pinsamt att gå på ICA.
Ja. Jag fattar vad du menar. Men alltså jag förstår känslan. Men jag förstår ju också om man som person i närheten av mig verkligen inte fattar att jag känner så. För att jag,
nej,
tror, jag visar ju inte det.
Vadå, hur pinsamt är det att beställa mat?
Ja, det kan vara
på
ganska
en restaurang.
Pinsamt. Ja,
alltså, pinsamt.
Absolut.
Alltså här sitter jag och tror att jag kan, ska jag beställa mat? Mm. Alltså jag skäms.
Ja.
Alltså jag skäms ögonen ur mig.
Men allra värst är ju så här jobbiga samtal. Alltså
nej,
du vet, när man måste ringa. Eller när man måste ringa.
Fast det där är ju mer liksom, det är ju jobbigt för att det är jobbigt. Alltså jag skäms ju för att finnas. Jag skäms över att så här, oj, jag åker buss. Jag skäms över att jag ska ta upp en bussplats. Alltså, jaha,
för att jag tycker någon annan är mer värd än, eller vadå?
Nej, inte för att jag tycker någon annan är mer värd än, men för att det är pinsamt att jag är en människa som funkar.
Att man finns, ja.
Ja, alltså jag tror verkligen inte alla kan relatera till detta. Det kräver jag inte.
Nej.
Men det är bara, det vanliga existentiella är skämmigt.
Det köper jag.
Och vissa människor har ju inte det i sig.
Nej.
De är så självklara.
Ja.
Och jag vill bli lite mer så. Du, förstår du vad jag menar?
Ja, jag fattar vad du menar.
Mm.
Men jag vet inte om jag också, om jag skulle vilja få bort den känslan. Alltså det är så här.
Jo, lite i alla fall.
För att
det är väl, det, jag tycker det är jättejobbigt att skämmas.
Ja, men är det verkligen någonting som slukar energi i din vardag att du, nej, skäms för att du sitter på en buss? Alltså jag tänker typ,
nej,
så här,
men det är bara så här,
hur ser jag på de människorna som aldrig skäms för,
nej,
att finnas?
Oskärmigt.
Ja, det är så jävla oskärmigt.
Mm,
det avskyr jag ju.
Måste finnas grad.
Jag kan ju däremot få panik över att någon skulle tänka att jag är en sån människa som aldrig skäms för att jag finns.
Mm.
Alltså det skulle typ vara mitt värsta, att så bara, hon är så, ja men oskärmigt självgod, att hon aldrig tvivlar på sig själv typ. Att jag är en sån där,
men
människa som bara säger att jag tvivlar fast jag egentligen inte gör det. Alltså fattar du, att jag kan vara rädd att folk får uppfattningen av mig att jag har väldigt mycket pondus, att jag verkligen alltid står upp för mig själv. Jag vet vad jag tycker och tänker om saker. Alltså du vet att man nästan blir lite rädd.
Ja, men min
det behöver man inte vara, menar jag bara.
Min skämmighet står inte så mycket paritet till de sakerna.
Nej,
tror jag.
Nej.
Alltså jag, gud, exempel, jag skämde så mycket. Jag stod i kö utanför ett bageri, skulle köpa fralla liten kaka.
Mm.
Alltså jag bara stod där i kö.
Ja, men
det är så skämmigt.
Ja, nej, jag kan inte helt hundra kan relatera. Alltså jag fattar vad du menar, men jag vet inte. Jag ska inte säga att jag skäms i de sammanhanget.
Jag skäms.
Det finns andra saker jag skäms över, absolut. Mm. Oj, det lät inte så. Det är för, ja, mycket annat jag borde skämmas.
Ja, lik i garderoben.
Ja, det har jag säkert.
Nej, men, alltså jag tror inte, jag tror väldigt få relaterar och det är jättebra.
Och
alltså,
det är ju liksom inget skitstort problem i ditt liv, utan det är ju ett så kallat litet elandsproblem.
Ja, att skämmas.
Men de kan man också få ha.
I tid och tid.
Yes, absolut.
Kanske vi, alltså kanske man har haft mycket panikångest att det är det. Att man är så självmedveten då hela jävla tiden. Så att man... Alltså att det är därför man tycker allt är pinsamt.
Ja.
Alltså för att eftersom man i panikångest blir så här svettig, hjärtklappning, så kopplar man vissa situationer till att så här, det här liksom är fel, eller det här är pinsamt, så här får man inte göra.
Eller typ så här, det är fortfarande en väldigt osäker miljö.
Ja.
Inte för att du skulle få panikångest längre av det, men det är fortfarande en miljö som är förknippad med
och
att saker är jobbigt.
Därför kopplar jag det till känslan att jag skäms, fast det kan inte egentligen det jag gör.
Nej, precis.
Jag vet inte. Ja. Nog om detta.
Denna veckan har vi ju äntligen alltså med oss en gäst som vi har velat ha med oss väldigt länge och som ju var blev högaktuell igen denna hösten.
I Så mycket bättre.
Ja.
Nämligen Jakob Hellman.
Yes.
Jag får ju ändå säga att jag upptäckte Jakob Hellman genom Så mycket bättre.
Mm.
Alltså pappa pratar om Jakob Hellman i de största av ordalag.
Ja.
Alltså han är liksom...
Nej, men våra pappor är ju rätt in i hans publikhav liksom.
Ja, men rätt in i liksom Jakob Hellman-vebon,
yes,
så att säga.
Exakt. Men jag hade lyssnat lite grann innan. Så att jag tyckte, jag var ändå väldigt förväntansfull på comebacken som ju nu har skett.
Mm, mm.
Men jag skulle ju ändå inte kalla mig att jag var liksom ett fan från innan Så mycket bättre. Men lyssnat en del, absolut. Bara vänner, typ.
Men det, jag tror också att liksom Jakob Hellman är ju mystisk och magisk för att hans resa i form av att så här komma, släppa ett album som blir alltså kritikerrosat, det blir liksom alltså så mega hyllat och sen blir det tyst.
Mm. Men också ju det är så väldigt, väldigt mänskliga i det. Det är ju därför man gillar honom så jävla mycket. Jag älskar, skulle jag säga.
Jag med, jag fullkomligt älskar.
Ja.
Nu rullar vi den. Intervjun med Jakob Hellman.
Varsågoda! Hej Jakob och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tack så mycket.
Väldigt kul att ha dig här, ska verkligen sägas.
Ja, det är jättetrevligt. Nu är inte så, ja, jättetrevligt än så länge.
Ja, vi får se vad du känner om en timme.
Ja, verkligen. Och du har ju liksom spelat hela helgen nu.
Ja, det har blivit så. Inte alls planerat. Utan det har bara droppat ner ett sms i min telefon som sagt. Jag kommer på en grej, kan vi inte... Jag har ett hotell här, då kan man spela i... En bra lokal i undervåningen, som sitter folk i sina små rum och tittar på tv-apparater och deltar för en middag och får vin och sådär. Ska vi inte köra på det så här, en vecka innan?
Men det är faktiskt en väldigt kreativ så här, coronalösning ju. Det blev liksom ändå lite så här release nu till ditt nya album, trots att man inte kan ha en vanlig konsert.
Ja, det är liksom roligt och det har gjort så att det händer någonting för oss också.
Precis.
Under de dagarna.
Mm. Ja, precis. Och repa och liksom, ja, hela den grejen.
Ja, för så är det vårt. Sen en dag senare så kommer ett sms. Det är så det slut på en minut. Ska vi ta en dag till? Ja.
Okej då. Jag har
inte koll på mitt schema. Så ska vi ta en tredje dag?
Du hade kunnat hålla på så i all oändlighet.
Ja, precis.
Ja, kanske hade man kunnat göra det så det är mycket mer.
Mm.
Ja. Men om du skulle liksom berätta vem Jakob Hellman är, alltså vem är du? Kort.
Jag är nog liksom snällare, om man nu överhuvudtaget har en uppfattning om mig, men än vad man tror, för jag vet att jag ser lite, när jag tycker att jag ser helt neutral ut, så verkar jag arg.
Men mer än att du är snällare än vad man tror, vem är du mer?
Ganska försiktig, plikttrogen person och rolig, tycker jag själv.
Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Jag vet inte riktigt vad det är. Jag undrar så här, är det ett medicinskt begrepp eller är det som man känner när jag liksom nästan får hjärtklappning och inte kan sitta still och och inte vill vara med längre i matchen utan bara vill smita undan. Men det går inte att smita undan för man är inte ensam själv heller. Då är det bättre att sitta med ett gäng. Är det det som är ångest eller är det något annat som är mycket värre? Jag vet inte riktigt vad det är. Medicinskt, om det är ett sånt begrepp.
Gud, men det, så kan jag tänka, även fast vi har gjort ångestpodden i 6 år snart. Jag vet ändå inte vad ångest är.
Nej, men så här, det finns ju ett medicinskt begrepp, men jag tänker också att alla ska ju få definiera sin egen ångest. Det är väl lite därför vi har ångestpodden.
För att vi har haft så mycket ångest själva.
Ja, precis.
Men du är uppvuxen i Lappland och Dalarna, va?
Ja.
Hur var din uppväxt? Var den så här, nej, och nu är jag kanske fördomsfull, men du vet när man såg dig typ så mycket bättre och när man träffade dig och lyssnade på din musik, så föreställer jag mig att din barndom har så här varit så kreativ, att du har fått hålla på med musik, att det liksom alltid har varit en del av ditt liv.
Jag har ju ingen musikalisk familj. Jag har tänkt ibland också på sistone, vem var det som fick mig att komma in på musik? Jag tror att det var ganska mycket en fröken som jag hade i lågstadiet som spelade och drog ihop en liten kör av några i klassen som hon tänkte sig vara intresserad av det. Och jag har spelat och sjöng mycket själv. Och sen är jag uppväxt i en liten by. Och där fick man ju vara med på allting. Alltså det var inte så att de som var bäst på fotboll spelade fotboll, utan alla som ville spela fotboll eller spela hockey ett tag. Och sen vi hade ett band så småningom, och då vet man att det finns ett litet band i Vålerin, och de vet att jag kan spela gitarr, så då bara går de fram till mig, kan inte du vara med? Så, och vi bildade ett revysällskap, eller det bildades ungefär när jag flyttade. Det var en stor grej att Vålerin-revyn startade, och vi vårt lilla band som var då 11-14 år, eller 12-14, fick vara husband där. Eftersom det fanns bara vi.
Ja, det fanns inget att välja på.
Nej, så på det sättet så var ju åtkomligt alla sådana grejer.
Ja, men när väcktes liksom drömmarna om att leva på musiken?
För det väcktes då, tidigt alltså, som en fantasi.
Men var det bara en fantasi, eller kände du så här, det här kommer jag ju kunna, jag ska fan göra detta?
Ja, jag kände ju att jag ska fan göra detta, men det var nog... hade det lika gärna kunnat vara en fantasi.
Ja.
Men jag hade på något sätt gott självförtroende i musiken. Jag vet inte hur det kom sig. Jag tyckte väl om det mycket. Och jag sjöng fint när jag var liten. Det finns en inspelning, då finns det ju inte så här massa inspelningar när jag var liten på 60-talet. Utan det fanns någon med rullbandspelare där jag sjöng en barnlåt. Och det finns inget datum här, så jag vet inte hur litet barn jag var. Men jag tycker att det var tydligt att jag tyckte om att sjunga liksom.
Men blev musiken liksom en plats där du hade gott självförtroende, eller hade du ett bra självförtroende liksom generellt hela tiden?
Nej, jag behövde nog musiken för att ha en plats där jag hade gott självförtroende.
Det blev din trygghet på något sätt?
Ja, musiken och imagen runt det. Så man liksom nästan har en image fast man är 13 år.
Gud, jag tror det är så viktigt i den åldern. Alltså när jag ser tillbaka själv, så, alltså jag tänker att man kan, alltså det kan, att ha något så att hålla fast vid eller något att känna sig trygg i, kan ju också göra att man inte kanske hamnar snett i en ålder där allt är jävligt virvar i huvudet liksom.
Ja, men jag tänker med att man är liksom i musiken, alltså det är ju lite coolt att vara liksom musiker eller hålla på med det. Vi gick ju själva i musikklass, och det fanns ju ingen stund när jag kände mig så cool som när jag spelade bas, stod på en scen och spelade bas. Jag bara, nu är jag liksom så jävla cool jag kan bli. Men det betydde ju mycket för mig där.
Ja. Känner man sig cool så är man ju det.
Ja, precis.
Det är en känsla.
Ja, precis.
När så var det för mig också, jag var ju ingen tuff kille, så att det var ganska mycket i fantasin. Som man vistades.
Men jag tänker, alltså många har ju liksom musikerdrömmar och många vill liksom leva på musiken. Alltså hur gör du där och då för att bli upptäckt?
För det första så måste man ha ett överdrivet och orealistiskt självförtroende, vilket blir en sorts biologiskt att man har när man är ung. Man får intuitivt så förstår man att i den här världen måste man ta sig fram. Hur ska jag göra det? Var ska jag ta mig fram? Och så, men där var det stopp. De var mycket större och starkare än vad jag var. Och så, här kanske. det här kan jag göra. Här kommer de inte åt mig. Här kommer jag upp några steg på en scen.
Mm. Ja. Mm.
Och det där är liksom ett leta man väl intuitivt efter. Och jag bestämde mig för det.
Mm.
Jag har väl sport också. Jag har på mycket med sport, men aldrig med tanke på att det skulle vara något som jag skulle vara när jag blev stor.
Mm. Men när du är 23 då typ, så flyttade du till Stockholm för att verkligen satsa på musiken.
Ja, och då flyttade jag inte från Norrland utan från Falun då.
Ja. Hur var det att ta det steget? Alltså, hade du liksom, gick du in i det här goda självförtroendet när du gjorde det och bara, nu ska jag lyckas?
Ja, för jag mörkade lite grann, för att jag sökte in på kemistlinjen och kom in på kemistlinjen och började där.
Så du hade egentligen en annan anledning att flytta till Stockholm än att satsa på musiken?
Ja, den egentliga anledningen var musiken.
Ja.
Och komma till en stor, ännu större stad. Falun var en stor stad för mig när jag var 15 och kom dit.
Mm.
Så, och jag gick ett helt år, fullföljde det. Och jag tycker det är roligt med naturvetenskap. Mm. Men jag föreställde mig att kemi var lite lättare än fysik och matematik, så jag tog det.
Fysik känns värst, tycker jag.
Jag tycker kemi, det är samma låda alltså för mig.
Ja, typ. Men
matematik och fysik passar mig mycket bättre.
Ja. Men du har beskrivit dig själv som en ganska liksom kaxig 23-åring här när du flyttat till Stockholm. Var du det? Alltså, kände du den kaxigheten, eller var det typ den här imagen som du tänkte att man måste ha för att slå igenom?
Ja, men det var nog imagen som jag tänkte att man måste ha för att slå igenom. Men det var något som jag var till vardags också, tror jag.
Mm.
Lite rolig och kaxig.
Mm.
Men ganska blyg måste jag ha framstått som. Mm. För de som verkligen såg vad det var för kille som kom ogående.
Ja.
Men sen 1989 så släpps din debut och Stora havet. Alltså, kände du när den släpps att så här, det här är så jävla bra?
Jag kände det när jag gjorde låtarna. Och spelade in dem, att det här var bara en fråga om mottagaren förstod att det var bra, eller om de inte förstod det. Det är inte fråga om det är det eller inte. På något sätt så trodde jag det. Eller visste det, eller vad man ska säga. Att det här, att jag hade upptäckt någonting, att aha, så här gör man låtar.
Mm.
Och nu vet jag hur man gör låtar på svenska, för nu då hade liksom svenska artister kommit in i bilden. Jag hade liksom kommit på som en uppfinning, så här kan jag göra. Jag har liksom hittat ett format för det.
Ja, och att säga med att den här plattan blev en braksuccé, det är typ en underdrift. Alltså, den säljer guld, du vinner 2 grammisar och alltså du blir ju verkligen, men alla tok älskar ju dig. Men vad händer med dig här? Alltså, du breakar ju verkligen fullkomligt. Ja, men
det är fortfarande otäckt när alla älskar en.
Ja.
Alltså, det får ändå liksom, efter 3 dagar så måste jag bara gå liksom och spela fotboll med barnen eller någonting. För att det är något som är skevt. Det är inte rätt att de gör det. Då börjar jag inbilda mig. För de vet ju inte ens vem jag är.
Mm.
Och där blandar man ihop, tänker jag. Ja, de tycker om mig, det är skönt. Alla tycker om mig. Och sen, nej, de tycker inte om, de vet inte vem du är. De sätter på tv. Och det är okej om man bara lyckas liksom tänka på det och skoja med det och liksom vara med själv i leken.
Mm.
Men om man börjar säga, förlåt mig vara, så blir det jobbigt.
Jag funderar på att, alltså, att vara 23 år och slå igenom på det sättet.
Ja, nu pratar ni om när jag var 23, men jag känner mig likadan.
Ja, det gjorde det.
Nu typ när det blir för mycket kärlek, eller vad man ska kalla det här som kommer, som man får av en offentlighet.
Ja, men för jag tänker, alltså, när man är ändå så ung att man skulle bli helt knäpp nästan. Alltså, jag brukar liksom tänka, om ni vet så här, när man ser barnstjärnor, alltså i USA och så, när de slår igenom och så går det åt helvete ofta när de är typ 25, för att de liksom har blivit så älskade så tidigt.
Ja, ja.
Alltså, att det kan vara lätt att bara så här, va fan?
Men det är nog
alltså
lätt att bli lite avtrubbad.
Ja.
Liksom.
Ja, om man är så riktigt känd, så kommer in i en annan situation vad det gäller att människors attityd till en helt och hållet. Alltså, man måste vara riktigt normal för att fortsätta vara normal. Alltså, det behövs inte att man är riktigt knäpp för att man ska bli udda. Utan bara att man är lite skör.
Ja.
Så kan alla ens konstiga, vad heter det, nyckel leva sig ut. Man blir Michael Jackson, ja, som bor i en villa och där det finns apor, folk som tar hand om en och lägger in i syrgastält när man tror att man inte ska leva så länge som man vill.
Ja. Men alltså 89 och där när du slår igenom, alltså är det som du har tänkt dig?
Ja, det är som att jag aldrig upptäckte ens hur det var. Det var bara hela tiden som jag, i min föreställning.
Ah.
Att jag liksom levde i min idé ganska mycket. Jag liksom hade kläder, de här gula kläderna. Så, alltså jag var ganska mycket den figuren. Även när jag var på fest, på krogen på kvällen och på svartklubbar på kvällen. Så var, liksom, var det jag.
Mm. Du blev din image på något sätt kanske?
Ja, lite mer än jag brukar säga till folk nu. Mm. När jag tänker på det nu så är det slående just... Jag kommer ju inte ihåg allt.
Nej.
Men när jag tänker på det så vet jag att jag gick ju i de där kläderna och den där frisyren och liksom var den personen hela tiden.
Mm.
Och egentligen så trodde... Alltså jag var nog mer cynisk till offentlig uppskattning då, att jag liksom bara, det här är egentligen ingenting. Liksom bara skoja med, bara skämta hela tiden om det intervjuades. Så det var som ett försvar, jag bara skojade bort saker och ledde in frågorna på något annat.
Mm.
Och tänkte verkligen att det här är inte något som ens liknar riktig uppskattning eller omtanke. Men jag tror att jag är bättre på att tänka nu att det här är liksom, offentligheten är inte min fiende. Det är inte några andra människor. Det är människor som jag.
Mm.
Som inte heller vet riktigt vad som försiggår.
Mm. Gör någon det? Alltså, är det någon som fattar egentligen?
Nej, för det är jättekonstigt för båda när någon träffar mig som de har en bild av.
Mm.
Nu upplever jag det mer än på länge.
Ja.
Och jag tror att det är efter så mycket bättre och lite så här stora bilder på stan. Då händer det något i huvudet på folk.
Mm,
när man ser bilder av allt så kommer den personen.
Ja.
Att jag träffade en kvinna på hotellet som verkar helt vimmelkantig. Hon frågade först mig i tron att jag bodde på eller drev hotellet på något sätt. Så här, att hon har tappat sin nyckel och sa, det är ju du. Jag bara vacklade bakåt och visste inte vad hon skulle ta sig till. Och jag försökte vara snäll och liksom hjälpa. Så här, ja, det har jag bo här också.
Ja.
Och, alltså det hände någonting på båda sidor.
Precis.
Men egentligen så bär man inte på en bild ju. En liksom funktion som finns hos oss människor.
Men varför tror du att du liksom så här skämtade bort allt när du typ gjorde intervjuer och så? Alltså, varför hade du det för svaret?
Ja, men då hade jag redan medvetenheten om att jag inte var den där bilden helt och hållet.
Ja.
Mm.
Och därför var jag ännu mer, eller jag var mer cynisk i min attityd till människor som intervjuar mig och så. Och tänkte att de intervjuar bara bilden av mig. Så jag behöver inte möta dem. Utan jag är någon annanstans.
Ah.
Och jag håller på och leker med den här bilden.
Mm.
För nu känns det som nu, jag är här. Jag har ingen koll på något, jag vet inte.
Ah.
Jag blandar ihop alltihopa. Och i bästa fall så känns det som man hjälps åt.
Precis. Men det är väl med typ någonting, det kan jag bara känna om jag jämför med vem jag är eller hur jag är nu från när jag var 23. Nu är det bara liksom 5 år sedan. Men man har typ en bild då också av att man ska ha sån jävla koll på läget, veta precis vem man är och liksom, man är väldigt rädd för att någon liksom ska så här se igenom en. Så det är skönare då att hålla på med det här. Alltså man försvarar ju sig av den anledningen. För att man är så rädd för att någon bara ska så här, vad fan håller du på med? Ner med garden typ.
Ja.
Ja.
Men i avseende så har man ju koll.
Mm.
Men det är då strax så upp, när man upptäcker här att ens föräldrar inte har rätt.
Mm.
Fel. Och att de inte alls har koll på den värld som jag lever i och det som kommer in nu, musik och sådär. Så känns det som att det är jag som har koll på det här.
Mm.
Och det är ju rätt på något sätt, för det är ungefär människor där någon som har koll på vad som för sig går snabbt i offentligheten, säger jag igen nu då,
men
trender och vad som förändras.
Ja,
man liksom får en känsla av att men det är jag som gör det här nu.
Ja.
Mm.
Och tanken är ju här liksom efter det här, den här braksuccén, att det ska komma ett andra album, men det gör det ju inte. Vad är det som händer här egentligen, alltså tiden efter din succé?
Jag har ju fått svara jättemycket på det, på den frågan, men aldrig riktigt svarat. Och delvis för att jag inte vill. Jag liksom har egna teorier i mig själv då, försöker minnas tillbaka vad det var som gjorde att jag låste mig och inte kunde göra färdigt låtar. Att jag kan säga som att jag kände som att jag hade någon plikt att lämna ut hela mig nu till alla. Det måste jag betala tillbaka bara för att jag fått så mycket uppskattning. Så måste ni, då måste ni få hela mig bara. Varsågod. Och jag känner att det är fel, en fel inställning att göra så. Det här är ändå ett jobb och en undersökning. Att jag håller på med ett jobb och gör musik. Och jag väljer själv vad jag ska använda till det, så att säga. Så att jag ville inte med hela mig göra det. Och då låste den sig någonstans mitt emellan. Jag tyckte inte det var roligt att vara mer ytlig och image. Och sen så bestämde jag mig för att bestämma allting själv. Och då tar det lång tid för mig. Och fortfarande så är jag så att om ingen peppar mig så åker jag hem till Palma nu. Sen blir det ingen mer musik. För nu tycker jag att det räcker. Det var, gjorde jag bra. Tack och hej. Lever på steg. För att det är inte hela jag som tycker att det är roligt. Och var med i matchen, jag bara tycker att efter ett tag, vad håller folk på med? Läs på istället för att prata och fråga hela tiden.
Ja. Men vi läste modern psykologi när du var med där. Så sa du att du inte lyckades göra någon uppföljare. Kändes som ett väldigt misslyckande och den känslan jag levt med hela tiden. Har du det?
Nej, jag har inte levt i ett misslyckande hela tiden.
Nej.
Jag har liksom mer accepterat att jag kunde se det så. Att man kan se tillbaka på sitt liv och man vill gärna säga, man vill gärna ordna upp sitt liv, tror jag andra också vill, och liksom stolpa upp det som att det finns någon mening och man har haft en plan med det hela. Men så är det inte för mig. Det hade kanske kunnat bli bättre om jag hade gjort det. Och att man kan säga det till sig själv utan att det, att man får ångest av den anledningen. Nu är det ändå, för det är ändå något bra som har hänt.
Precis.
Och det är i alla fall något som har hänt och man kan göra något, försöka göra något bra av det.
Men tror du att det fanns liksom någon form av prestationsångest kring att släppa ett andra album för att du själv inte kände dig nöjd, eller var du rädd för att mottagandet inte skulle bli så som du ville att det skulle bli, att det inte skulle bli liksom en till andra succé?
Ja, det hänger ihop. Alltså, det hänger ihop. Alltså, jag gör sånger som jag tror att folk ska gilla och det tar skruv med själv när jag tycker att nu förstår jag att det här går fram och det här är en sång och det här kan människor relatera till. Så det inte antingen eller. Jag var nog inte rädd att det inte skulle bli en succé. Jag hade nog kunnat tänka mig skiva som inte blir en succé. Så det riktiga svaret är nog att, för hade jag tyckt om det själv och trott att det inte skulle bli en succé, så hade det varit helt lugnt. Att det inte är sålt och alla inte tycker om det. Det hade jag nog strävat efter nästan.
Men jag tänker med, alltså, när jag började söka på så här jättegamla artiklar om dig och när jag liksom läste även nya, så kändes det som att det var en sån grej att det inte kom en andra platta. Alltså, jag vet inte,
för alla andra var det ju en grej.
Ja, men gud, alltså, jag har inte varit med om att, fan, alltså, folk verkade helt tokiga i att det skulle komma en andra platta. Alltså, det var det enda de frågade dig typ. Och nu gör vi också det förvisso. Varför kom den? Nej, men så här, alltså, kände du liksom att så här medialt var det, alltså blev det som någon så här mediagrej nästan? Varför kommer det inte en andra platta? Och...
Ja, det är ju det nu. Ja. Jag vet inte när det började riktigt.
Aha, okej. Okay, ja.
För nu är det som ett varumärke. Nästan han som inte har gjort. Han som väntade 30 år och nu kommer en uppföljare och så är allting spännande på något sätt av den anledningen.
Mm. Så det var planen
det
hela tiden.
Vi vill jättegärna komma ifrån på något sätt. Liksom. Och det här med att vara med i tv och så är väl att försöka hjälpa mig själv vara lite mer öppen och tillgänglig på något sätt.
Mm.
Och sen så bedömer jag från dag till dag och ställe till ställe liksom vad jag vill prata om.
Ja. Mm. Men efter några år så flyttade du till Skåne. Du började plugga, ta lite ströjobb. Alltså, vad tänker du här? Går du liksom ständigt runt med tankarna på musiken? Eller är det mer så här, jag lämnar det här helt bakom mig? Eller liksom, hur ser livet ut där?
Jag har hållit på med låtar och skriva små låtar. Så, som jag inte gjort riktigt färdiga ibland. Och som har blivit klara ibland.
Mm.
Men mycket inför att folk har frågat mig så här, kan inte du spela på det stället? Eller ska vi göra den här lilla grejen? Ja, det kan vi göra, men då ska jag nå lite nya låtar.
Mm.
Och så har jag skrivit det.
Aha.
Och sen har jag inte dokumenterat dem på så bra sätt. Så de har liksom, de finns på små kassettband och snuttar. Aha. Men jag har aldrig letat upp dem inför den här skivan då. Utan jag har nästan undvikit det, eller har det. Medvetet.
Okay.
För att jag vill inte komma tillbaka till den där röran med oavslutade saker som gör en ledsen på något sätt.
Mm.
När jag lyssnar på att det inte blev klart, utan jag måste ha avstånd till det och bara ta det lilla som finns i huvudet och som jag kommer ihåg, så gör jag om låten efter vad jag vill ha sagt nu. Men ja, jag har alltid hållit på med musik på lågvarv lite.
Det har funnits med där liksom.
Men något annat mer som vi tyckte var så himla intressant var, alltså 2003 så blir Och Stora Havet utsedd till tidernas bästa svenska album. Och en gammal intervju med dig från 2010, vi har rotat i ditt gamla här nu, Jakob.
Var det 2003 som den fick den utmärkelsen i Nöjesguiden?
Ja,
jag tror det var precis vid millennieskiftet där.
Ja,
lite efter alltså.
Mm. Men då säger du i den här intervjun 2010 att du mest såg den vinsten som enkel sannolikhetslära. Att du liksom tävlade mot artister som hade släppt flera olika album. Du gav som exempel, men Ulf Lundell har släppt så många. Så det var enkelt att de tog mitt album, för jag har bara släppt ett.
Ja, strikt så är det matematik som gör att antagligen den utsågs till den allra bästa skivan.
Men var det inte att det var den allra bästa skivan?
Nej, men jag tror att det var en av dem, att en av dem som de som röstade tyckte mest om i alla fall.
Ja.
Men jag tror att det spelade in lite det där också. Men det har inte så jättestor betydelse nu.
Nej.
Huvudsaken är att den hade sån betydelse för dem.
Ja, för det har man ju med förstått, alltså att den har haft, jag nämnde ju till dig nu bara innan vi satte på mickarna, alltså vad den har betytt för min pappa, och det var så här, det var så stort för honom där. Och när man också inser att så här, den skivan för många är så stor i mångas liv.
Mm.
Det är ju, alltså kan du känna så här, fan vad fett att jag får liksom ha den platsen i folks liv.
Ja, det kan jag känna ibland.
Mm.
Och ibland så kan jag känna för jag orkar inte med att tänka på det. För att det blir ju att jag som person också höjs upp på något underligt sätt.
Ja. Mm.
Det har ju med att göra att jag bara gjorde en skiva.
Mm.
Och att man vill gärna ha något gemensamt. Och det är liksom en enkel grej att ha gemensamt. Den plattan. Att folk längtar efter det och har något som man kan prata om när det blir svårare och svårare att göra det också. För man ser inte exakt samma tv-program på kvällen, utan folk går hem och gör olika saker. Men jag vill inte nedvärdera den. Det är en bra platta. Jag har ingen koll på vad det här beror på riktigt.
Jag tror det beror på att den är jävligt bra.
Det är liksom svårast för mig av alla, för jag kan inte ens veta om den är bra eller dålig. Det är bara så som jag gjorde. Mm. Eller som vi gjorde då.
Men kunde du känna att du behövde ha en anledning till att det inte kom ett andra album? Alltså vi vet ju, den där journalisten 2010 frågade ju också bara, men kommer det inte ett nytt album snart? Kommer det inte ett nytt album snart? Nu kommer jag inte ihåg vad du svarade, men jag tror bara det var så, jag vet inte, vi får se. Jo, du svarade, men kanske om några år. Men kände du att du behövde ha någon anledning till att...
Ja, jag har ju nästan behövt konstruera. Alltså, hade inte folk frågat hela tiden så hade jag nästan glömt att jag gjort en skiva. Och det blir lätt att konstruera anledningar i efterhand som jag inte riktigt vet om det var sant eller inte.
Just för att det blir, alltså folk frågar för att det är så, känns så spännande och att det ska finnas en konkret anledning.
Ja, just det.
Men ibland bara händer, alltså livet är anledningen kanske.
Ja, men jag tyckte att det har varit jättejobbigt att synas och prata om allt om mig själv. Och så har jag liksom förknippat offentligheten med att om man är med där så måste man göra det.
Ja.
Måste vara på ett annat sätt liksom. Måste betala tillbaka på något sätt för att man har fått, som jag sa tidigare, all den här uppmärksamheten. Jag känner inte att jag är skyldig det nu.
Nej. Men nu liksom, när ditt andra album har kommit, Äntligen borta. Alltså, är det någonting som fick dig att så här våga göra det? Eller inte så här våga, kanske fel ord, men att göra det just nu?
Ja, det är många grejer som är lätta att se. Att de har lett fram till den här skivan. Så jag ser ju också som att det är något som har hänt i mig, att det är dags att göra det. Liksom, nu ligger allting lite mer på ett skrivbord framför mig, så att jag kan ta en sak i taget på något sätt. Men också att vi gjorde den här stora turnén 2019 som vi kom på att den skulle heta Äntligen borta, och då fick jag liksom nästan som beställningsjobb. Jag vill ha mer beställningsjobb. Jag vill att folk talar om för mig så här, gör en låt som heter det och handlar om det. Så att då blir det roligt igen. Då ska vi ha en låt som heter det också. Så satt jag bara på golvet i vardagsrummet och gjorde plötsligt en bra låt som jag kände, fasen, nu är det här en bra låt. Det kan den vara äntligen borta. Förlåt, jag kom lite av ämnet nu, men anledningen till att det har gått lättare att göra skivan nu är ju mycket att vi gjorde den här stora turnén. Jag skrev låtar till den. Folk hörde och tog emot låten. Jag fick förstå att ja, men det här är riktiga låtar. Eftersom jag fick respons på det. Jag kan inte riktigt veta det själv. Jag kan inte veta om man har gjort något som är bra. Jag kan bara tro det, hoppas och chansa. Ibland känns det mer som vissa låtar, så känns det. Det är en jätteskön känsla när jag känner att egentligen så vet jag. Egentligen så vet jag faktiskt, även om alla säger att inte förstår någonting, så är det bara, jag skiter i att spela den för mig själv.
Det är ni som inte fattar.
Nu sa jag emot mig själv, men det finns vissa låtar så här som man känner så. Ja, men att låtarna mjukades upp. Sen så var det liksom bara att vi skulle spela in dem. Så blev det inte riktigt så att vi bara spelade in dem, utan vi tog med andra grejer också. Vi gjorde om dem ytterligare.
Okej.
Men det har gått i steg. Och då fick jag också komma ut och liksom prata med folk. Och också skriva mitt prat i föreställningen själv. Som någon annan. Vi pratade om att någon skulle skriva ett manus typ. Men drog ut på tiden, så jag sa att det där gör jag själv. Jag lovar att jag fixar det. Och sen så skrev han, har du gjort något manus? Ja, men det kommer vara färdigt tills föreställningen börjar. Det kommer bli klart. Och till slut låg i badkar dagen innan premiären. Så.
Panik.
För då hade jag ju skrivit mycket. Men alltså, sen ska man ju lära sig också.
Ja, precis.
Det finns ju långa stycken som jag ville säga. Hur lär man sig en text? Egentligen ska man ju få utbildning i det. Jag kan lära mig låttexter. Men det gick bra.
Men har du velat dra dig ur? Liksom blåsa av hela den här karusellen?
Nej. Inte än i alla fall.
Nej.
Inte än.
Efter idag.
Alltså, jag vill nog inte leva med banderoller på stan konstant. Men så kommer det inte vara heller. Jag släpper en skiva och det händer saker. Sen så blir det nya saker. Men jag är bekväm med att vara artist och hitta min nivå på något sätt. Och också verka på olika nivåer. Och om man har en trygghet och tycker det är roligt att sjunga, så kan jag.
Ja, för vad skulle du säga är liksom den största skillnaden från ditt artisteri 1989 och idag?
Alltså, jag har längre tidsperspektiv faktiskt. Jag köpte en dagbok, en 10-års dagbok. För det var något som någon företagsledare sa, att man kan inte förändra någonting på ett år. Man kan göra det på på ett år kan man förändra mycket mindre än man tror. Men på 10 år kan man förändra mycket mer än man tror. Sen kom jag av mig tyvärr att skriva den där boken. Men alltså leva i det där och tänka att okej, det kan vara så här i år. Det finns saker som är skeva och som jag inte alls har kontroll över, som kanske går åt fel håll. Mm. Eller, ja, men då får det vara så i år och sen så, ja, tittar man samtidigt framåt.
Mm. Precis, över tid, ja. Men liksom, hur mår du idag? Idag när du sitter här med oss, alltså, hur är det, känner du att så här, känns det bra efter helgen? Du har spelat, albumet är släppt, känns det skönt liksom?
Nej, just efter så här 3 dagar av medieuppmärksamhet, poddar och tv och gig, såna här det här konstiga gigget,
ja,
som har varit jätteroligt. Men man möter jättemycket människor,
mm,
på artistsättet. Och sen har jag gått upp i korridoren och måste människor stanna in i sina rum. Men har jag gått upp och liksom tittat in och sjungit lite för dem och de har varit glada.
Vad kul.
Att man håller sig på avstånd sådär.
Mm.
Så att, det har varit uppmärksamhet från alla håll. Så att det är nästan på automatik nu, så bara, jag måste gå undan någonstans. Jag måste sticka iväg.
Ja, chilla lite.
Ja, man får lite hjärtklappning. Så tar man några extra öl varje kväll också. Det här är jag inte van vid. Ja, men så känns det just nu. Du frågar hur känns det nu alltså. Men i stora drag tycker jag att det är roligt.
Mm.
Att hålla på ett annat sätt.
Mm. Ja.
Då har vi kommit till sista frågan. Kanske också en svår fråga dock. Vad inspirerar dig?
Musik. Jättemycket. Alltså ofta när jag hållit på att spela så här. Prata, gigga, prata om mig själv.
Mm.
Så börjar jag ledsna på alltihopa. Bara så här, varför ska jag hålla på med det här? Och ingenting blir exakt som jag tänkt. Men de här små gångerna som en låt blir så som man vill, eller lite mer än man vill att den skulle bli.
Mm.
Och också att komma hem och få liksom spela på pianot på mitt klumpiga sätt, någon pianosonat i halvfart som jag inte kan, men liksom gå in och lyssna på musik bara.
Mm. Tack snälla Jakob för att du ville komma till Ångestpodden.
Tack ska ni ha. Det var väldigt trevligt.
Bra, tack. Tack.
Alltså man märker ju, du vet, jag kunde ju känna under tiden vi intervjuade Jakob att vi, precis som alla andra journalister också har gjort, både efter det första albumsläppet när det då inte hände något mer och nu också när det har blivit på tapeten igen, vad hände under de här 30 åren? Varför kom det inget andra album? Mm. Och hur vi också försökte dra ur den historien.
Ja, för att man på något sätt vill ha något så här jättekonkret. Mm.
Och Jakob sa ju det själv då, så att ja, men det kan nästan bli som att man börjar fantisera ihop en anledning.
Exakt.
Men det finns nog ingen. Eller så här, ja, det finns nog vissa anledningar, men jag vill bara inte prata om det.
Nej.
Och bara så här, okej, då lämnar vi det här liksom.
Ja.
Men jag tyckte han sa, alltså han är ju en sån där människa som, det märkte man ju så mycket bättre med, som bara kan sätta så här, du vet, när han säger en mening så är det bara så huvudet på spiken.
Mm.
Och man kan relatera typ med allt man har fast som man inte har fattat det innan. Mm. Typ som när Jakob sa, att vistas i fantasin.
Ja.
Och hur man älskar att göra det.
Mm.
Alltså det bara kände jag så här, att det är väl det man har fått göra så lite nu under coronapandemin. Alltså för nu har allt varit, man har varit så tvungen att vara i verkligheten hela tiden. Man har inte haft någonting att fly till. Man har inte kunnat resa. Man har inte kunnat liksom festa och umgås på det sättet som man kan göra. Där i alla fall jag kan, där, det är mina tillfällen när jag får leva i fantasin. Alltså när jag typ så här inför en dag ska...
Men då, ja, okej, ja. För jag tänker ju att fantasi kan man ju aldrig leva i.
Nej, fast man kan ändå... Alltså jag kan typ hamna i
det är känslan av att leva i fantasin. Alltså du vet, om man mår väldigt dåligt till exempel, eller typ så här, ja, men som jag kan ju känna att jag lever i fantasi när jag har perioder när jag känner väldigt mycket bluffsyndrom typ. Och då njuter jag ju av att befinna mig i den fantasin. Det är verkligheten, men jag känner inte det, för jag tror att jag ljuger.
Jag vet, alltså.
Eller att jag är en bluff.
Men jag kan tycka, alltså det jag ändå har gjort mycket i coronan är också att faktiskt leva i fantasi.
Ja,
för att jag, alltså så mycket så här kvällar jag har haft för mig själv där jag liksom har kunnat, alltså drömma mig bort, fantisera om hur det här livet efteråt ska bli, eller hur jag önskar att saker och ting hade varit eller sett ut.
Och sen också bara så här kul kuriosa, nej men så här, bara för att jag själv har märkt det väldigt mycket på mig själv senaste tiden, just när man så här, när man börjar bli så pass vuxen så att man typ börjar spegla sig själv i sina egna föräldrar, både för och nackdelar liksom, men också när man har liksom, när man, jag har typ insett själv att jag är vuxen när jag har känt att så här, det här är någonting som jag har kontroll på, här vet inte mina föräldrar bäst, och hur jävla läskigt det kan vara.
Det är
typ
så läskigt
att så här, vad fan, ja, nu blev jag vuxen. Alltså jag kommer ju nog aldrig känna mig vuxen, för jag är någonstans, jag är så här, ah, vuxenvärlden är en illusion typ. Men ja, jag bara gillar det när vi pratar om det.
Jag med.
Ja, tack så jättemycket Jakob för att du ville gästa Ångestpodden. Det finns ju ett, när vi spelade in det här så det var ju precis efter nyår ju.
Precis.
Så då var ju albumet sprillans nytt. Nu har det ju varit ute ett tag.
Mm.
Men albumet Äntligen borta finns ju såklart att lyssna på Spotify.
Och ni måste verkligen ta del av det. Alltså det är present.
5+.
Ja. Alltså ni, ja, men ni måste verkligen det.
Ja.
Ja, det var allt vi hade att bjuda på den här veckan. Vi ska självfallet avsluta veckans avsnitt med en Jakob Hellman-låt.
Ja, vi avslutar med låten med samma titel som albumet. Äntligen borta. Och så hörs vi nästa vecka.
Ja, men det gör vi verkligen.
Hej då!
Tack, hej!
Sitter i mitt fönster och ser ut på världen. Inget mer är så här.
Podplay.